Så, god morgon. Välkomna till ett nytt bibelstudium. Vi började igår med att introducera oss till första Timoteusbrevet. Och vi tog särskilt fram Paulus stora betoning till sin andlige son om nådens kraft. Han kommer senare i det andra kapitlet i andra brevet att säga bli allt starkare i nåden. Ett märkligt uttryck som vi ska återkomma till. Jag vill innan jag går in och vi läser dagens text påminna er om psalm 103 också som talar om det här. Saltaren är ju som bok den mest älskade boken i Bibeln, den mest citerade i Nya testamentet. Och den engelska predikanten Spurgeon säger i sin saltarkommentar att det finns mer i den här psalmen än 1000 pennor skulle kunna skriva. Denna psalm ensam skulle räcka som församlingens sångbok. Och den användes ju också som det i den tidiga församlingens historia. Det är mycket att säga om den psalmen, denna väldiga alpkedja. Men där en av topparna sträcker sig högre än alla andra, och det är de jag bara ville citera. Nämligen att nåden har sitt ursprung i Guds väsen. Och Gud är helig, sa vi igår, måste döma synden, kommer att göra det. Men det är precis som att Gud ändå inte trivs med anklagarrollen. Att få oss på de anklagades bänk i första hand. Utan Gud vill hellre bli en utdelare av nåd. Det står i en annan psalm, psalm 30. Jag återkommer till psalm 103. Lov sjung Herren, ni hans fromma, och prisa hans heliga namn. Och så står det. Ty ett ögonblick varar hans vrede, men hela livet hans nåd. Och tänker jag ett ögonblick, det är när man blinkar med ögonen. Det går ju jättesnabbt, en tiondel sekund. Så långt varar hans vrede i förhållande till hans nåd. Det är liksom psalmen vill uttrycka som ett helt liv, 70, 80, 90 år. En väldig kontrast. Vem är en sådan Gud som du uttrycker psalmisten? Och profeten Mika utropar, du som tar bort skuld och förlåter synd, ty du har lust till nåd. Gud finner tydligen glädje i nåden, och han handlar inte med oss som psalm 103 säger efter våra synder och vedergäller oss inte efter våra missgärningar, utan så hög som himlen är över jorden så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Eftersom nåden utgår ifrån Gud och Gud är oändlig i alla sina egenskaper, så innebär det också att nåden är oändlig och omätbar. Vi kan mäta det mesta i vår tillvaro nu för tiden. Vi vet hur långt det är ju runt jorden. Vi kan mäta de djupa haven, de höga bergen och mycket, mycket annat. Men vi kan aldrig mäta Guds nåd. Den låter sig aldrig underkastas någon form av mätsystem. Den är oändlig. Och i poetiska termer som David skriver, den är synden är så långt borta från oss som öster är från väster. Och du vet, ju längre du åker mot öster, ju längre från väster kommer du. Det tar liksom aldrig slut. Hade det stått norr och söder hade det ju upprepats. När man åker mot sydpolen så kommer man tillbaka till nordpolen. Men nu står det öster och väster. Kanske en ointressant detalj, men jag tänkte så i alla fall. Och vi vet ju nu vilka oerhörda avstånd det är till den närmaste stjärnan bara. 4,3 ljusår skulle det ta att åka dit. Och vi ligger med vår planet i Vintergatans utkanter. Denna galax som sträcker sig hundratusentals ljusår i universum. Och så säger psalmisten, Herrens nåd är lika stor. Den är omätbar. Den är oändlig. Där synden överflödade, säger Paulus, där överflödade nåden ännu mycket mer. Det är som om man ville säga, det finns alltid mer nåd än det finns synd. Nå, det var en liten introduktion eftersom vi nu kommer att tala om nådens tillämpning i betydelsen av bön för hela världen. Och då ska vi läsa dagens text ifrån första Timoteusbrevets andra kapitel. Den kommer upp på skärmen här, och i vördnad för Guds ord så står vi upp och läser tillsammans som vi gjorde igår. Låt oss läsa. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne, och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till härold och apostel. Jag talar sanning och ljuger inte, till hedningarnas lärare i tro och sanning. Amen. Må Gud välsigna sitt ord. Varsågod och sitt. Det största som kan sägas om människan menar jag vara att hon kan samtala med Gud. Den kristna tron förutsätter inte bara Guds existens utan också en talande Gud med vilja och förmåga att lyssna till människors böner och människors röst och människors inre suckan. Från Bibelns första blad presenteras Gud som en talande Gud. Han tilltalar människorna och han välsignar dem. Och han ger dem uppdraget att vara, skulle man kunna säga, Guds medregenter. Guds ställföreträdande regenter på jorden. Gud skapade djuren efter sina arter. Hela tiden de här skapelseakterna. Men när det kommer till människans skapelse så säger inte Gud, låt oss skapa människan efter hennes art. Utan Gud säger, låt oss skapa människan efter vår avbild, till att vara oss lika. Och i den likheten med Gud ingår en sån kapacitet hos människan att samtalet med Gud skulle kunna vara möjligt. Gud utrustade oss med förmågan till begreppsbildning, teoretiska begreppsbildningar som är en förutsättning för språk, verbala uttrycksförmågor och tankeverksamhet, så att vi har den här möjligheten att uttrycka våra tankar i ord. Detta är fantastiskt. Och detta skulle vi ha för att kunna umgås med Gud. Man kan säga att människan blev skapad för bön, för samtalet med Gud, för att leva i det samtalet. I sakens natur ligger givetvis att det både för Gud och för människan skulle vara meningsfullt och tillfredsställande att ha det här umgänget och det här samtalet på gång. Och för människans del så var det faktiskt ett livsvillkor. Utan samtalet med Gud, och det är fortfarande sant, skulle hon snart vara vilsen och sakna mål och mening med sin existens på jorden. Hon skulle bli lika flyktlös och rastlös och rotlös som det står om Kain när han lämnade Gud och gick ut i världen. Så det stora med människan är alltså att hon skapades både för att kunna lyssna till Gud och tala till Gud. Och detta har vi alltså redan gjort här idag i tältet. Och jag tror att det står, om man får vara lite barnslig och naiv, att Gud med förkärlek såg fram till de där eftermiddagsstunderna då han steg in i Edens lustgård. I vilken skepnad vet jag inte. Kanske var det den andra personen i gudomen som redan då tog sig fysisk uttryck. Så att man kunde så att säga kommunicera med Gud på det sättet. För det står, när dagen började svalkas kunde man höra Herrens steg i lustgården. Och han satte sig ner med de första människorna och hade en pratstund om hur dagen hade varit. Och kanske man planerade lite grann nästa dags uppgifter. Det var dagens stora stunder. Det samtalet med Gud gav liksom dignitet. Det gav glädje och mening åt människans tillvaro. Det som vi kallar syndafallet innebar ju att det här samtalet med Gud avbröts. Kommunikationen rasade samman. Och istället för att komma till mötet och samtalet med Gud så gömmer sig människan från Gud. Och samtalet har tystnat, uppenbarligen, åtminstone från människans sida. Och detta är en tragisk kommentar över människosläktets historia när alltså Kain vandrar bort ifrån Gud och känner sig så rotlös och hemlös på jorden. Men det gick att återupprätta samtalet med Gud redan tidigt. Gud instituerade offerritualen, Abel tog den till sig, inte Kain. Och det står om några av de tidiga människorna, om Han och om Noa, att de vandrade i umgängelse med Gud. Mitt i en värld som redan hade börjat avfalla från Gud. Och det finaste som man kan läsa i början om berättelsen om Abraham, där när han kommer till Kanaans land, det första han gör, han reser ett altare och han tillbeder Gud. Och han tillkännager för oss vår högsta kallelse, kallelsen att tillbedja Gud. Och det har vi gjort idag. Detta är så stort det vi har sysslat med i den lilla bönestund vi hade och som du kanske har haft hemma och som jag har inte haft verbalt högt, men jag har suckat ivrigt i mitt hjärta för det här bibelstudiet. Vi har talat med honom som är hela universums skapare. Han som håller hela universum samman, honom har vi talat med. Vi har talat med honom som fanns innan någonting annat fanns och som kommer att finnas när allting annat över. Han har lyssnat till oss idag. Han som känner varenda sandkorn på jordens alla stränder. Honom har vi talat med idag. Och håller räkning på alla himlavalvets stjärnor och har namn på varenda en av dem. Honom har vi talat med idag. Vi har talat med honom som får de här jasminbuskarna där ute att blomma så väldigt ymnigt och ge oss en sådan väldoft. Vi känner honom. Han som välver över oss vackra skyn här idag och tillåter solen att glimta fram genom molnen. Vi har talat med honom som vet vad varje människa just nu på hela jorden tänker. Är han så stor? Du känner nu hur din hjärnas kapacitet inte rör med det här. Vi kan inte greppa den Gud. Och ändå är han villig att lyssna till våra små bönesuckar. Han vet stunden när ditt hjärta ska sluta slå. Vi har talat med den Gud som håller hela den mänskliga historien i sin hand. Och som vet hur allting en gång ska sluta. Och som inte är orolig över din morgondag, din framtid. Och inte är orolig över världshistoriens utgång. Vi har tilltalat honom inte bara som Gud. Vi har tilltalat honom som fader. Ja, som vän. Och det är det som kallas bön. Bön är det högsta och det härligaste och det svåraste som en människa kan ägna sig åt. En doktorand vid Princeton-universitetet i USA frågade den store vetenskapsmannen Albert Einstein: vad finns det kvar i den här världen nu som är outforskat och värt att skriva en doktorsavhandling om? Och Einstein svarade lite förvånande: undersök bönen. Någon måste ta reda på vad bön är. Bönen är ett oerhört mysterium. Vi uttalar alltså ord eller suckar i vårt hjärta bara. Uttalar vi i den här synliga världen. I tron på att den ska mottagas och registreras i en osynlig värld. Och att det finns någon som faktiskt registrerar dina böneord eller dina tankar av bön. Eller ditt hjärtas tysta suckar. Detta är ju oerhört och det kan verka vara rena dårskapen och många skeptiker skulle säkert mena att alla böner som betts under historiens gång har varit ett massivt bortkastande av dyrbar tid som istället skulle kunna ha använts till nyttigare saker än att sitta och be eller hålla på med sånt. Och ändå är det just bönen som är det säkraste och viktigaste kännetecknet på att ett barnaskapsförhållande har upprättats mellan människa och Gud. Vi läste igår om hur Ananias av Gud kallades att gå till Saul av Tarsus som just hade kommit innanför Damaskusmurarna och befann sig på Raka gatan. Denne förföljare skulle han gå till. Hur skulle han våga det? Och då förklarar Gud för Ananias: jo, han beder. Han beder. okej, då måste någonting ha hänt med Saulus. Han beder. Varje kristen anser nog att bönen är livsnödvändig för deras vandring med Gud. Men ändå måste vi väl erkänna, åtminstone tycker jag det, det är inte lätt att be alltid. Det är lättare att be när man är flera. Om någon skulle fråga dig och mig, tycker du bönen är viktig? Så skulle vi ju nästan pliktskyldigast åtminstone svara, ja det är klart det är viktigt. Och så skulle nästa fråga, jaha, hur ofta beder du? Ja, jo, mest varje dag kanske. Hur länge beder du? Usch, man blir nervös. Ja, kanske 5 minuter om dagen. Sådär. Känns det alltid bra att be? Nej, det kan jag inte säga att det gör faktiskt. Känner du Guds närhet jämt när du beder? Besvärlig intervjuare det här. Ja, ibland, men för det mesta inte. Faktum är att bön kan upplevas ibland mer som en börda än som en tillgång. Låter det förvånande? Det säger Nya Testamentet och därför säger Paulus gång på gång, var uthålliga i bönen. Bön är någonting som kräver uthållighet. Bön är ingenting lätt, det är ingen lättvindig aktivitet. Bön kräver någon form av disciplin och arbete. Även om man kan bedja när som helst och var som helst. Bönen utmanar ändå vår bekvämlighet. Den stör den gamla naturens herravälde i våra liv. Och det finns någonting i var och en av oss som gör det svårt att bedja. Det tar emot. Det finns liksom ett inre motstånd till att bedja. Det finns ett yttre motstånd till detta, denna inre önskan att bedja också. Det är alltid lättare, åtminstone för mig, att läsa Göteborgs-Posten än att ta den där tiden för bön. Det är alltid lättare att se på tv än att gå på knä. Undantaget skulle möjligen vara när vi kommer i riktigt stor nöd och kris. Det är ganska avslöjande att det står så i Jobs bok. Hur skulle jag kunna lära dig att bedja om inte genom nöd? Det är inte bara svårt att ta tid för bön. Det är också svårt att koncentrera sig. Om man också, nu ska jag be 5 minuter här, verkligen. Så börjar man, gode Gud, tack för den här dagen. Och så plötsligt tankarna, jag undrar vad klockan är, om man ska hinna med bussen. Och tankarna börjar uppfyllas av allt annat än just det jag skulle be om. De flyger all världens väg och tvivlen hopar sig också bakom bönorden. Men är det verkligen någon idé att be om det här? Jag har ju bett så många gånger förut. Vad tjänar det till? Det är så sällan man får svar. Och det var ganska befriande att en sån gudsman som den katolska prästen Henry Nouwen ändå skriver om sitt böneliv följande. Varför skulle jag tillbringa en timme i bön varje morgon när jag inte gör någonting annat under den tiden än tänker på människor som jag är irriterad på? Eller på böcker som jag borde läsa eller borde skriva? Eller på 1000 andra dumma saker som för en stund råkar fånga mitt sinne istället för bönens uppdrag? Hans eget svar på det här är att vi först av allt måste bedja inte för att det känns bra eller för att det hjälper som vi har tänkt oss, utan för att Gud älskar oss och vill ha vår uppmärksamhet. Han säger och drar följande slutsats. Att sitta i Guds närhet en timme varje dag. Jag får lite samvetskval eller när man hör en sån, att sitta en timme varje dag. Det låter ju väldigt mastigt i och för sig, men om man också skulle säga 5 minuter så tror jag han ändå skulle säga följande. Att göra detta dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad, i fullständig förvirring och med en myriad av distraherande tankar, det har på ett radikalt sätt förändrat mitt liv. En av mina studentkollegor kom till en av mina lärare och sa, jag vet inte vad det är för fel, men jag får inte ut någonting av mina bönestunder. Och då svarar min lärare, det viktigaste är inte vad du får ut, utan vad Gud får ut. Och han får alltid ut någonting när du kommer. Kanske vi behöver vara uthålliga i bönen, inte för att det är svårt att övertala Gud, utan för att det är Guds sätt att förändra våra liv. Och en sån förändringsprocess, den tar tid. Philip Yancey i sin utmärkta bok om bönen, om ni inte har läst den så skaffa er den, berättar i sin utomordentliga historia alltså om en alkoholistvän som uttrycker sin irritation över att dagligen be Gud att han skulle ta bort alkohollusten, alkoholbegäret hos honom. Och ändå så vaknar han varje ny morgon med samma längtan efter en flaska whisky. Hur mycket han hade bett så var den där suget där. Men så efter en tid så slog det honom. Först tvivlade han ju på om det var idé att fortsätta att be. Men så slog det honom att det var just hans begär efter alkohol som var främsta orsaken till att han var så ihärdig i bönen. Och då såg han ett värde i just det. Ihållande frestelser i våra liv har och kan framtvinga uthållig bön. Kanske mer än någonting annat. Och uthålligheten i bönen förändrar våra liv. Och inte bara det. Det är även det här som är Guds sätt och Guds medel att utverka sina syften i historien. Så om du har suttit på en föreläsning någon gång och du vet att föreläsaren ska täcka ett ganska digert material den här timmen. Men så, och du undrar om jag ska hinna anteckna allt och få med allt inför tentamen. Men så säger föreläsaren plötsligt: det här är en sak som jag vill att inte ni ska missa. Först och främst vill jag säga det här. Då spetsar man öronen och pennan är beredd att skriva mycket, mycket noggrant. För nu gäller det att ta in det som alltså är det viktigaste. Och precis så uttrycker sig alltså Paulus nu i 1 Timoteus 2. När han i en rad, genom de här sex kapitlen, en rad av många uppmaningar och uppfordrande ord till Timoteus. Nu liksom stannar upp i början av brevet och säger: det här, Timoteus, det här är ändå det viktigaste. Först och främst och först av allt uppmanar jag: bed. 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 Och så uppmanar han i några verser framöver hur vår bön ska riktas och vad vi ska be för. Jag uppmanar till bön och åkallan och förbön. De här tre orden för olika former av bön. För alla människor, kungar och alla i ledande ställning. Först och främst, jag tror så här, att bönen ger oss som församling ett rätt fokus. För bönen är det som vänder oss till Gud. Och det är egentligen vår högsta kallelse att vara Guds tillvända. Och det är en ständig fara för en församling att lägga ner stor energi, att diskutera alla våra fina strategier och program, eller att bli upptagna med att det hela registret av god verksamhet som i och för sig är en god sak. Och bönen hamnar lätt i bakvattnet. För det är lättare att prata med varandra än det är att koncentrera sig i bön. Och för många församlingsstyrelser är sammanträdesagendan så lång och så viktig. Men det är lätt att bönen hamnar sist på kvällen då alla är trötta och vill gå hem. Och man går hem med dåligt samvete för att man inte hann be tillsammans. Det där kände jag att jag måste ta på allvar när jag kom till min nya församling. För den ordningen fanns inte riktigt. Så vi gjorde genast en arbetsfördelning med en grupp andliga ledare i församlingen som enbart skulle ägna sig åt bönen och församlingsvården. Och en annan del som är lika viktig som fick det administrativa ansvaret och handha de här frågorna som är så tidskrävande men viktiga. Och vi håller på i vår församlingsledning. Nu är inte jag själv föreståndare längre, men jag tillhör samma församling och jag älskar den församlingen. Och under många, många år har vi lärt oss bönens stora betydelse. Och vi älskar mer och mer att bara få vara tillsammans inför Gud i bön. Vad gör ni på era möten om man skulle fråga så? Ja, vi ber till Gud för församlingen. Och vän av effektivitet kanske kan tycka att dyrbar sammanträdestid går förlorad när plötsligt en timme lätt har försvunnit i att vi har varit inför Guds ansikte. Ändå så tror jag att ingenting bättre kan hända oss än att vi förlorar oss själva inför Gud i bön. Det är det viktigaste en församlingsledning kan ägna sig åt. Om den skulle upphöra med det skulle den snart bli en vanlig föreningsstyrelse som leder till att församlingens andliga liv urholkas. Å andra sidan har jag sagt när man har frågat ungdomarna i församlingen: vad gör ni på era möten? Jo, vi ber för församlingen. Åh, det känns skönt att veta att det finns några som ständigt beder för församlingen. Och vi har delat upp ansvaret så att om vi nu är 15 stycken i det här rådet, så har var och en ungefär 25-30 namn att koncentrera sig på i bönen. Och då är det ännu bättre att känna och få känna det ansvaret. Jag talar om bönens mysterium. Och det måste man väl säga att det är märkligt. Precis som tv-sändningarna från OS i Kina förra året. Du vet, innan satelliterna fanns så kunde inga direktsändningar i tv göras från andra sidan jorden. Utan de länkades hem och så kom det i efterskott. Men under OS i Kina så var ju satelliterna i full funktion. Och vi kunde följa löparna samma tiondel sekund som de korsade mållinjen. Därför att bilderna ju först sändes till en satellit som sen sände dem ner till vår del av världen i samma ögonblick som händelsen ägde rum. Det fungerar precis så med bönen också. Det går liksom från vår gudstjänst här i tältet via den allestädes närvarande guden till människor, omedelbart till människor och förhållanden på alla ställen, var som helst i den här världen kan bönen sträcka sig. Om vi skulle be för någonting på månen skulle inte det vara någon problem heller. Och utöver hela universum, för Gud är allestädes närvarande. Vi behöver inga bönesatelliter för att våra böner ska nå fram. Detta hände ett missionärspar, kollegor till oss i södra Etiopien. Jag tror jag får berätta, för jag läste deras berättelse också i en tidning. Gert och Anita Folsten bodde långt ner i södra Etiopien i bushen där. Och en dag så kom kokande ris olyckligt att hällas över, att en olycka hände över deras tvåårige son. Och han fick allvarliga brännskador över mer än halva kroppen. Och det var dåligt väder, man ringde efter missionsflyget, men det tog en hel dag innan man nådde fram med flygplanet och kunde föra pojken till ett sjukhus där mamman kunde sköta honom och läkarna kunde sätta in sina resurser, men skadorna var mycket allvarliga. Men en morgon när hon skulle flytta honom för att byta lakan i sängen där hon låg, så blev hon så förskräckt över all sårvätska som låg i sängen. Men det visade sig att alla sårskorpor hade plötsligt lossnat och huden var helt frisk. En tid senare kommer de hem till Sverige och på en konferens kanske i det här slaget så kommer en avlägsen bekant kvinna fram till Anita och ville veta om det var något särskilt allvarligt som familjen hade drabbats av en viss tid, ett visst datum. Varför då, sa Anita? Jo, jag väcktes den natten och jag blev så orolig för er så jag började be för er. Och man jämförde almanackorna och det var precis den natten då lille Magnus plötsligt hade blivit frisk. Det är cirka 700 mil mellan Sverige och Etiopien. Men bönen känner inga avstånd. Det var omedelbart. Bönens effekt tog sig uttryck där nere i en situation av nöd. Åkalla mig i nöden så ska jag hjälpa dig var ni än befinner er. Det står, jag uppmanar till bön och åkallan och förbön, detta prästerliga ämbete som vi är iklädda som Guds barn, att träda fram och andras vägnar inför Gud. Vem skulle göra det annars? Vem skulle bedja för vår stad, för vårt land, för människor, för grannarna, om inte vi gör det? Och när vi gör det, då agerar vi präster. Då utför vi vår prästerliga tjänst. Vi beder och andras vägnar och för fram deras sak inför Gud. Men det står också tacksägelse. Det är intressant det här. Tacksägelse för alla människor. Alltså komma tillbaka till det här med alla människor. Men det uttrycker, tacksägelsen uttrycker ett förtroende för att Gud ska handla. Och för att Gud har en kärlek till alla människor. Så vi kan med stort förtroende bedja för alla människor. Och tacka Gud för alla människor, står det faktiskt. Det är lätt att vi i våra böner hamnar i en snäv cirkel. Gud välsigna pastorn som är på semester. Hjälp vår unga syster som snart ska föda och hjälp också vår broder som är sjuk i benet. Amen. 10 sekunder. Och den bönen den är angelägen, den är väl riktad, den är nödvändig kanske i den situationen. Men den uttrycker en väldigt begränsad värld. Det är lätt att vi våra böner liksom stannar på hemmaplan. Och att vi bara tänker oss, och vi får göra det, tänka på oss själva, det är riktigt, på vår egen familj, på vår ekonomi, på vår församling, på det som ligger i vår närhet. Men sällan sträcker vi oss ut i våra böner och omfamnar en hel värld som Kristus har lidit döden för. Vårt böneliv kan bli så begränsat till interna behov, så i ett längre förlopp så tappar bönen energi. Det blir tjatigt att be om samma små saker liksom runt omkring oss. Gud vill att vi ska lyfta blicken och se att hans värld är större än vår lilla värld. Och för att markera det här så tar jag på mig den här jackan. Jag tycker ni ska köpa en sån här. Jag tror nästan Gud har en sån här, om man skulle kunna ta fysisk form på något sätt. Men att bära hela världen på sitt hjärta. Här har jag närmast Algeriet. Och det är inte helt fel, förstår ni. Och att bli påmind om att när vi beder så är vi i bön för den Gud som är angelägen om alla människor. Bed för alla människor. Ja, det är väl lätt gjort, säger du. Det är bara att säga, Gud välsigna alla människor i hela världen. Amen. Nej, Gud vill att du ska vara mer specifik i din bön. För endast då uttrycker du engagemang. Alla människor betyder inte att du ska hinna be för alla 6 miljarderna. Men det betyder att du ska be för alla kategorier människor. Oavsett ras, hudfärg, nationalitet, social tillhörighet. Bed för de rika lika väl för som de fattiga. Bed för ovänner lika väl som för vänner. Bed för människor i olika länder. För dina grannar på din egen gata lika väl som för muslimerna. Och buddhisterna och new age-människorna. Och de som har fastnat i kulter. Alltså för alla kategorier människor som är föremål för Guds intresse. Och bönen börjar höja sig på ett högre plan. Helt klart är det vår demokratiska rättighet och skyldighet att granska och kritisera de som innehar politiska ämbeten. Men ändå står det, och vi kanske skulle nå ännu längre om inte bara utövade den kritiken så att säga. Bed för kungar och alla som har makt. Det är lätt att kritisera. Det är lätt att kritisera och till och med kanske ha förakt för makthavarna. Men politikerförakt är ingen kristen livshållning alls. Den borde vi skämmas för om vi hyser den. När var sista gången du bad för Fredrik Reinfeldt? Eller någon annan av ministrarna i vår regering just nu? Eller när du bad för president Obama? Kanske inte lika svårt som att be för förre presidenten. För Putin och ryske presidenten. För arabvärldens ledare. För Kinas ledare som håller sitt folk i förtryck i många avseenden. För Nordkoreas hårde diktator. För EU-parlamentet. För FNs generalsekreterare. För president Mugabe i Zimbabwe. Är han värd våra böner? Vi är inte kallade att bedja bara för de makthavare som vi gillar. Utan för alla, säger Paulus. Betänk att när det här skrivs av Paulus på 60-talet efter Kristus så fanns inga demokratier. Det fanns inga kristna regenter heller, om det nu kan finnas det. Från Rom styrde kejsar Nero, som sannoliken inte var någon vän av de kristna. Han hade ju förföljt dem år 64 på ett mycket grymt sätt och doppat dem i kära och låtit dem användas som faktor på gatorna i Rom. Be för Nero. Varför ska vi be för sådana? Jo, syftet var ju så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv och på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Och Gud menar tydligen att det ligger verklig makt i våra böner. Annars skulle inte Gud ha uppmanat oss att be för de jordiska makthavarna. För det finns en makt som är över dem. Jesus säger till Pilatus, du hade ingen makt alls över mig om den inte vore det given ovanifrån. Och vi går till den högsta instansen med våra böner direkt. Jag brukar markera det här, du vet. Varje tisdag förmiddag klockan 10 så finns det i Missionskyrkan på Hönö någonting som heter Kraftkällan. Det är bön, det är bara bön. Och ibland så, när jag var pastor här, brukar jag hälsa på följande sätt, ni har kanske hört det förut. Välkomna kungar och drottningar, präster och prästinnor. Vi är nu samlade till regeringssammanträde på högsta tänkbara nivå och jag känner mig högt ärad att få vara i detta celebra sällskap. Nu är meningen att vi i egenskap av hans egna utvalda ministrar har förmånen att få framlägga våra regeringsförslag. För honom som är konungars konung och herrars herre. Och han kommer nogsamt att inlyssna varje liten bönesuck för att se hur han kan använda den för att genomföra sin suveräna plan med historien. Och vad som kommer att äga rum i detta bönerum den närmaste timmen är för honom långt viktigare än vad som äger rum i Vita huset, i Kreml, i FN-högkvarteret eller i någon annan av denna världs så kallade maktboningar. Ah, du vet, sitter kronan rätt? Man sträcker på sig. Nu viktiga saker på gång. Och när bönemötet är slut så borde alltså nyhetsmedia, tv-reportrarna stå på kö utanför och fråga vad bad ni om idag? För det är viktiga grejer som vi håller på med. Ett böneliv av den här karaktären innebär att man behöver sätta sig in i politiska förhållanden i vår värld. Att man noggrant följer vad som händer, inte bara nationellt utan också internationellt. Att man blir utrikespolitiskt intresserad. En sann bedjare blir en väldigt allmänutbildad människa. För hon blir intresserad av vad som händer i olika länder. Vem som regerar, vilka som har ansvar. Hon blir allmänbildad. På kuppen så att säga. En bönemänniska efter Guds hjärta lär sig var de olika länderna ligger. Vet du det? Vet du till exempel vad... ska ta något lättare. Ja, jag ska ta något... Elfenbenskusten, du vet var den ligger. Ja, ja ligger här. Så när det saker bör man veta om. Och liksom, jag tycker att du i din bönevrå ska ha en världskarta. Och att varje församling där man har en böneplats också ska ha en världskarta. Eller en jordglob. Så att man ständigt håller medvetandet vid liv. Att vi lever i Guds värld. Och vi uppmanar att bedja för hela Guds värld. Ett konkret sätt är det alltså att på det sättet ha en bönekarta. Veta om var missionen och missionärerna finns någonstans och följa dem troget. Men det är farligt också att hålla på det sättet. Jag vill liksom rikta ett varningens finger. För tänk om Gud gör lika med dig som han gjorde med William Carey. Som satt där i sin skräddarverkstad och snurrade på en glob. Och bad för land efter land efter land. Och så plötsligt så bränner det till när han beder för Indien. Och han känner en särskild nöd för Indien. Och han kände, jag måste åka till Indien med evangeliet. Och det var en lång kamp innan han äntligen kom iväg till denna fantastiska missionsgärning som han fick göra 50 år i Indien. Av mycket av motstånd och strapatser som man tycker skulle vara outhärdliga. Men han översatte Bibeln till flera språk och han kämpade på. Han höll ut i 50 år. Det var en hemlighet bakom detta som inte skrivs om i missionshistorien. William Careys egen syster, hon kunde inte åka till Indien. Hon låg i en förlamning hemma i en säng i England och bad för sin bror i 50 år. Tänk om det var hon som gjorde det stora jobbet egentligen. 1974 så deltog jag och min fru Solveig i en stor kristen ungdomskonferens i Seoul i Sydkorea. 1 miljon kristna var samlade på ett stort flygfält. Det fanns ingen kyrka som kunde rymma alla dessa människor. Det här var i begynnelsen av den koreanska väckelsen. Och jag frågade på en bussfärd en morgon en av koreanerna. För vi hade hört att man gick till kyrkan och bad varje morgon klockan 5. Och det tyckte man ju verka omänskligt att hålla på så. Så jag frågade, är det här någonting som jag satt igång nu inför den här konferensen? För att liksom känna att vi ska ta konferensen på allvar och be för den. Hur länge har ni hållit på med det här att gå till kyrkan och be varje morgon klockan 5? Så, och han tänkte efter, ja, det är kanske 50 år, sa han. Ända från den tiden man var småbönder ute i byarna, alltså, gick ut till sina djur så hade man en bönestund. Och det där levde med in i städerna. Och det var grogrunden till den här stora väckelsen som blommade fram i Sydkorea. En kväll blev vi hembjudna till några koreanska studenter. Vi var en grupp från olika europeiska städer som de hade bjudit in. Och så började man ställa frågor till oss. Om Finland, om Tyskland, om Sverige. Märkliga frågor. Vi undrar, varför ställer ni de här frågorna till oss? Och då svarade de, jo, vi tillbringar varje fredagsnatt i bön för olika länder i Europa. Vi ber också för Sverige och därför vill vi veta så mycket som möjligt om ert land. Och speciellt var de intresserade av universitetsstäderna i Sverige. Vi ber nämligen att på den tiden fick man inte lämna Sydkorea för något annat land. Det var inte möjligt att få visum. Vi beder att Gud ska skicka oss dit som missionärer. Men eftersom vi inte ännu kan få visum för sådant så försöker vi göra våra studier så bra som möjligt så att vi kan få stipendier och studera vid europeiska universitet. En del var redan på plats i Tyskland. Och när vi sedan bad så bad de bland annat så här. Gud, hjälp oss att studera så bra. Det var i kemi, det var i olika ämnen, så bra att vi kan få forskarstipendier vid universiteten i Uppsala och Lund. Gode Gud, gör oss till forskarstudenter i Uppsala och Lund. Och jag satt där så skamsen och kände mig väldigt liten. För jag hade aldrig bett för Sydkorea. Och så håller de på varje natt och beder för mitt land. Gud vill ha oss till sina medarbetare i bönen. Vi samregerar med Gud när vi beder. I församlingen i Awassa i södra Etiopien, bara några mil från den by där vi bodde, så fanns en märklig bönekvinna. En mycket ovanlig och speciell kvinna. Jag ser närmast hennes likhet i Hanna i templet i Lukas andra kapitel, du vet. Hon vistades nästan alltid i kyrkan där och bad. Hon var där så ofta så till slut sa de, vi ställer en säng här så du kan få sova lite mellan bönevarven. Och den här kvinnan, hon var så många av de äldre i Etiopien oförmögen att läsa. Kunde inte följa nyheterna och det världspolitiska skenet på något sätt. Men hon hade en innerlig och mycket respektingivande kommunikation med den Gud som vet allt och vad som händer i vår värld. Och han gav sina böneuppdrag till denna kvinna. Så en dag kommer hon till pastorn och säger, idag sa Gud till mig att jag skulle bedja för någon som heter Clinton och någon annan som heter Mandela. Hon visste inte vilka dessa var, men det var ju inga problem för Gud talade ju om för henne. En annan dag kom hon och sa, idag har jag bett för någonting som heter Turkiet och något som heter Liberia. Och det var kris just i Liberia den tiden. Och Gud lade på hennes hjärta att samregera med honom för att åstadkomma förändringar på det politiska planet. Det finns människor som har vikt hela sina liv för bönetjänsten. Och vi ska vara mycket tacksamma för det. När jag var i Bangladesh för många år sedan for vi till Mymensingh i norra Bangladesh och behövde övernatta. Och det fanns ett rekommenderat bra ställe som vi fick ta in på, nämligen nunneklostrets gästhus. Nunnorna på det här klostret tillhörde den orden som aldrig lämnar klostret. Utan tillbringar hela sina liv för ett enda stort syfte. Att be för världen. Och min respekt växte för de här nunnorna. Vi kanske tycker det låter märkligt och det tyckte nog jag också. Men vi anar nog inte vilken stor betydelse dessa bedjande kvinnor har för världsläget. Sådant det ändå är. Det är inget världskrig idag. Det finns mycket ont i världen. Men ändå så är det mesta på plats i vår värld. Det fungerar någorlunda bra. Ondskan har inte det totala övertaget. Kanske det beror bland annat på dessa kvinnor som ger sina liv till bön för världen. Jag tror att de kristnas böner har en mycket avgörande betydelse när det gäller att hålla ondskans makter tillbaka. Och när man frågar, och när jag frågade Etiopien, hur kom det sig att Mengistus kommunistregim som var så hård mot folket under 17 år föll så snabbt 1991? Bön, sa han. Vi bad. Utan någon större blodspillan. Precis som Berlinmuren och hela Östeuropa öppnades utan att det spilldes blod. Man menar, och jag menar, det var många årtionden av bön från det heliga. Världen är mer välsignad än den vet om på grund av de kristnas böner. Den skulle bara veta hur välmående den är och hur dåligt det skulle kunna vara om inte vi bad. Så låt oss fortsätta att bedja. Varför, frågar jag, och versen, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt fromt och värdigt. Syftet med bönen för makthavarna är att de ska använda sin makt på ett sådant sätt att det skapar fred i vår värld och i samhället och rättvisa, så att det inte uppstår onödiga konflikter. Så att omständigheterna i ett land och i världen i stort blir så att den kristna tron fritt kan utövas och evangeliet fritt får predikas överallt. Vill du lyssna till en bön? Jag tror vi har den på duken till och med. Jag tycker den är så fin. Den skrevs av en av de tidiga kristna ledarna, Clemens, biskop i Rom på 100-talet. Han var strax efter, ja, man kan säga nästan samtida med Johannes, lärjungen Johannes, borta i Romförsamlingen. Skriver ett brev till församlingen i Korint och uttrycker följande bland annat. Och det ska ni veta, det var strax efter en serie förföljelser som han skriver detta brev till församlingen i Korint. Herre, skänk endräkt och fred till alla de som bor på jorden. Medan vi ger vår lydnad till ditt allsmäktiga och höga namn och till våra regenter och guvernörer på jorden. Du, Herre och Mästare, har givit dem makt och välde genom din höga och oändliga makt. För att vi i vetskap om den härlighet och ära som du har givit dem ska underordna oss dem och i inget stå emot din vilja. Ge dem därför, o Herre, hälsa och fred, samförstånd, stabilitet, så att de kan sköta sitt regeringsuppdrag som du har givit dem utan att misslyckas. Herre, led deras rådslut enligt med vad som är gott och välbehagligt i dina ögon. Det var väl en fin bön som vi också skulle kunna bedja. Borta i den babyloniska fångenskapen befinner sig Daniel. Nu har han varit här i närmare 70 år. Han var med i den första deportationen omkring 605-606 före Kristus. Och han kommer att läsa i profeten Jeremia där det står att fångenskapen ska vara 70 år. Och han räknar efter 606 och han är nere nu på 540-539. De där 70 åren har snart gått. Gud måste snart fullborda sina löften till sitt folk och föra dem tillbaka från fångenskapen. Daniel tänkte nu inte för ett ögonblick att om Gud har bestämt det, att föra sitt folk tillbaka, då får han väl sköta det då. Då behövs inga mellanhänder. Då kommer han att göra det på sitt sätt i sin tid. Daniel tänkte inte så, som en del tycker om bönerna, om att det är onödigt att bedja om. Gud är suverän och allsmäktig. Då gör han det precis som han vill, när han vill, våra böner förutan. Nej, det är inte sant. Daniel insåg denna hemlighet att Gud har valt att använda våra böner för att fullborda sina syften. Han skulle kunna göra det utan våra böner, men han har valt att använda just våra böner för att fullborda sina syften. Det var därför Jesus lärde oss att bedja, tillkommer ditt rike, tillkommer ditt rike. Hur många tusen gånger har vi inte bett det under våra liv? Och den bönen ska med kraft en gång bli besvarad. Han ska använda våra böner. Jag ska snart avsluta med ett exempel på det här också. När Daniel mitt uppe i sitt bedjande, han börjar bedja ett långt kapitel, det nionde kapitel i Daniels boken. Och när han ännu bad, höll på att bedja, bekänna sitt folks synder och bedja att Gud skulle se till sitt folk igen och föra dem tillbaka. Då står det så här i vers 21. Medan jag ännu bad. Han hade inte alls bett färdigt. Han var mitt uppe i en mening. Men då kommer plötsligt ängeln Gabriel i ilande hast till mig. Och ängeln Gabriels sätt att tilltala Daniel är oerhört uppmuntrande för oss som håller på i bönens skola och kanske tycker att det är ganska trögt ibland. Han hade kämpat, jag vet inte hur många timmar, när ängeln nu kommer. Bryr sig Gud verkligen om min bön? Vet du vad ängeln säger till Daniel? Daniel, redan när du började din bön utgick befallning. Redan när du sa, kära himmelske fader, befallning utgick från högsta ort. Med ett svar. I den himmelska världen var det faktiskt så att Daniel knappt hade hunnit börja förrän Gud utfärdade en befallning. Och det var egentligen helt i enlighet med gamla löftet genom Jesaja. Det står så märkligt att Herren säger, det ska ske att innan de ropar ska jag svara. Man kan tycka då, varför ska vi ropa? Han vet vad vi ska be innan vi beder. Men han har en glädje i att få samverka med våra böner. Innan de ropar ska jag svara dem. Medan de ännu talar ska jag bönhöra dem. Gud vet ju redan vad vi beder om. Och han har ofta redan arrangerat bönesvaret. Kanske inte på det sätt som vi har tänkt oss. Det är ändå liksom förberett. Nu är det bara din bön som behövs för att sätta det i spel. Och det visar att det ligger en oerhörd makt i det heligas böner. För från högsta ort utgick alltså befallning. Bönesvaret kommer inte alls genast, och det kommer inte till Daniel i form av ett svar på hans böner så att imorgon folket skulle få återvända till Israel eller Juda. Daniel själv fick aldrig se bönesvaret. Han fick aldrig uppleva det. Men han fick uppleva någonting ännu större, vet du. Hur ängeln säger till honom i slutet av sin hälsning, vers 23. Så säger ängeln så här, vetande att Daniel inte ska få uppleva bönesvaret. Daniel, du är högt älskad. Du är högt älskad. Och den vetskapen är väl ändå viktigare än alla bönesvar i världen. Det är precis som om Gud ville säga till Daniel, Daniel, jag har hört vad du har bett om. Ja, det är bra, det är bra, det är fint, jag ska ta vara på det. Och en sak ska du veta, jag älskar dig. Spelar det någon roll om vi beder? I allra högsta grad. Den välsignelse som vi upplever som församling beror inte på några smarta strategier eller professionella framträdanden. Det beror på trogna människors enträgna böner under många år. När förföljelsen drabbade den tidiga församlingen och Johannes fördes ut på Patmos, fångarnas ö. Och Guds rike tycktes mer fjärran än någonsin. Hur ska det gå? Han hade ju sagt, mig är given all makt i himmel och på jord. Och här sitter jag, en av hans närmaste lärjungar, som fånge på Patmos ute i det Egeiska havet. Vad händer egentligen med alla våra böner som vi sänt upp till Gud? Och där sitter den åldriga aposteln. Kanske besviken, kanske uppgiven. Och så får han uppleva det största som han någonsin har upplevt. Gud drar liksom undan ridån till den himmelska världen och framträder den förhärligade, segerrike Kristus och säger, jag är alfa och omega, början och slutet. Se, jag var död, men se, jag lever och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Och han går omkring bland ljusstakarna, församlingarna, och för Johannes öppnat liksom hela ridån för hela historiens slutspel och slutskede. Och där får han bland annat skåda in i den himmelska världen och se Guds tron. Och någonting märkligt står alldeles framför Guds tron. Vad står där? Ett rökelsealtare. Om du kommer ihåg, framför det heliga, framför det allra heligaste rummet i tabernaklet och templet hängde ett förhänge innanför vilken ingen fick gå. Bara prästen en gång om året. Och alldeles framför förhänget, förlåten, stod ett rökelsealtare med ett horn i varje hörn. Och där, den där hornen, de uttrycker, de var en symbol för makt och kraft och styrka. Och rökelsen, den var en välbehaglig doft som steg upp och kom in i det allra heligaste under tältdukarna. En väldoft inför Guds ansikte. Det var en symbol för de heligas böner. Där stod alltså detta rökelsealtaret av guld, symboliserande makt och kraft och härlighet. Det heligas böner såsom föremål för Guds främsta uppmärksamhet. Alla böner är liksom samlade där, direkt framför tronen och åtnjuter Guds omedelbara uppmärksamhet. Inte minst bönerna om att Guds vilja ska ske på jorden. Och när sedan Guds dom över det onda på jorden utverkas i kapitel 8 som det beskrivs, så sker det genom att ängeln tar rökelse från altaret och kastar ner på jorden. Och Guds vilja upprättas genom det heligas böner. Så det är liksom en synlig bekräftelse på att våra böner är instrument för Guds agerande. Ska snart sluta. Våra böner alltså, är ett sätt att samregera med Gud, vare sig vi beder högt, läser de bönerna eller bara suckar i hjärtat. Jag tänker på Hanna, denna barnlösa kvinna som var så förtvivlad över att inte ha fått några barn, medan den andra hustrun i familjen hade fått 5 barn, tror jag det var vid det laget. Och så står hon där vid tabernaklet en dag och utgjuter sin själ inför Herren. Hon är så bedrövad att hon inte ens kan uttala bönen med sina läppar och ord. Och Eli, prästen som sitter där, ser visserligen att hennes läppar rör sig. Men han hör ju ingenting. Och han tror att hon är drucken. Och han ber henne försvinna från denna heliga plats. I ett sådant drucket tillstånd passades inte att du är här. Men Hanna säger: "O Herre, det var inte så att jag är drucken. Jag bara utgöt min själ inför Herren." Och då händer detta märkliga, att Gud uppenbarar för Eli att denna kvinna ska bli bönhörd. Han vet ännu inte vad hon har bett om, men han säger: "Gå i frid, Gud ska ge dig vad du har utbett honom om." Och så blir Hannas tysta bön ett medel till att profeten Samuel föds in i Israels historia. Och profeten Samuel blir i sin tur den som vänder hela nationen tillbaka till Gud igen. En kvinnas tysta bön, en profet som har en avgörande betydelse för hela nationens framtid. Det ligger makt i våra bönesuckar. Ett annat olyckligt förhållande, inte förhållande, men en situation, var också en barnlös kvinna, Elisabet. Och det här tycker jag är intressant med tanke på hur Gud kan göra. De hade gift sig kanske i 20-årsåldern. Och de förväntade sig få barn som alla unga par. Men åren gick och inget hände. De bad. Men till slut så närmar sig pensionsåldern och nu är det ju absolut ingen idé att ens be längre. Så när Zakarias står där och ska tända just det rökelsealtaret in i det heliga i templet, så tänker han: "Ja, här tänder jag åter rökelsen som är det heligas böner som stiger upp till Gud. Men våra böner, min och Elisabets, min son, de har han inte hört. Det har gått 40 år nu." Så plötsligt en ängel vid altarets sida. Och ängels första ord, för han blev förskräckt: "Frukta inte, Zakarias, din bön är hörd." Vad då för bön? det är irrelevant nu. Jo, din hustru Elisabet ska föra en son. Och han ska bli stor, han ska gå före den högst och breda vägen för honom. Och så händer detta märkliga, att Zakarias förstår att Gud hela tiden har hört deras böner och samlat på dem och lagt dem i den här bönealtaret liksom. Och sen när Guds tid var inne, för Johannes döparen skulle ju födas enligt profetian och var en som gick och beredde vägen för Messias. Han måste födas strax innan Messias födelse, och Messias födelse, den var redan given i Guds plan. Och så använde Gud detta pars trogna böner under 40 år för att förverkliga ett syfte med deras böner som var långt mer än vad de hade kunnat bedja eller tänka. Hade de fått en son där i 20-årsåldern, ja, tack gode Gud för ett barn, och så hade det inte varit något mer med det. Men Gud hade högre planer med deras trogna böneliv än vad de kunde tänka. Och när han väl föds så uttalar ju Zakarias en fantastisk profetia över denne son. Vad kan vi göra mer än att stå upp och bedja Herrens bön tillsammans, uppmuntrade av bönens oerhörda betydelse? Så ska vi fortsätta med det här imorgon eftermiddag. Låt oss stå upp. Och vi beder Herrens bön, kanske den nyare versionen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder lika som vi förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Amen.